det är första gången Tobias ska predika här i församlingen. Och han har varit ett år i London på bibelskola. Och ska åka tillbaka.
Ja, i september ska jag åka tillbaka. Ska gå andra året på bibelskolan. Ska göra praktik i en annan kyrka. Det ska bli ett spännande. Supertaggad.
Härligt, då ber vi för Tobias. Ja. Tack himmelska far att Tobias är ditt barn. Tack, nu ber vi verkligen om den heliga andes ledning och din frid när han ska predika här. Dela ditt ord. Tack att du leder honom och välsignar honom i Jesu namn. Amen.
Amen. Right, jag tänkte att vi skulle börja med en vers här. Och läsa den. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det budskap som ligger på mitt hjärta för idag är att prata om Guds barns härliga frihet. Precis som det som vi läste om i dessa verserna. För det är någonting som vi alla har fått som på nyttfödda genom att bli Guds barn. Jag kommer att tala om en frihet som inte bara är en frihet från saker men också till att bli saker. Så alltså något som är fullständigt nödvändigt för oss att kunna växa och förvandlas till det som Gud har skapat oss till att bli. Tanken med denna predikan är därför att vi ska dyka djupare i denna frihet som Jesus vunnit åt oss och som vi har fått rätt till att träda fullt in i. Och frågan som vi ska försöka besvara är hur vi rör oss mot en större frihet tillsammans liksom som en kropp men också som individer på ett medvetet och ett avsiktligt sätt. Liksom. Och återigen vill jag just betona det att det här är liksom inte bara en valmöjlighet i våra kristna liv utan det blir liksom väsentligt om vi vill fortsätta se ett mer förvandlat liv i oss själva men också världen runt omkring oss. Och det är detta vi ska titta närmare på denna morgon och vi kommer börja med att vända oss till Romarbrevet kapitel 7 från vers 14. Vi vet att lagen är andlig men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns i mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre. Så vad kan vi nu säga om det här? Jo, här gäller det tror jag att göra ett val om vad vi tror om oss själva. För vad vi tror om oss själva här kommer sätta ribban för vår potential. Först och främst gäller det att här bestämma sig för om Paulus verkligen säger att det kristna livet är som en berg- och dalbana. Och om det verkligen är som så att vi inte gör det vi vill och att vi gör det vi inte vill. Och liksom, är det verkligen så att vi som kristna inte har kontroll över våra egna kroppar? Och inte heller har en fri vilja, utan är som Paulus beskriver det, fångar till våra egna kroppar. Och tanken känns ju inte direkt skrattretande. Och ibland kan det även kännas som att det stämmer, att det är så. Men frågan man får ställa sig är ju att om det är sant, hur fria är vi då egentligen? Och svaret blir ju nästan inte alls. Tack. Med andra ord så innebär att det omöjligen kan vara det kristna, det normala kristna livet. Och att det inte är den frihet som Jesus Kristus satt oss fria till. För om vi faktiskt studerar det som Paulus säger så pratar han pratar om den här lagen och hela den här situationen som jude utan kraft till att överkomma sin synd. Och han till och med separerar sig från sin synd och förklarar att det finns någonting som bor inom mig. Alltså som inte, jag är det inte, men det finns inom mig, det finns en köstlig natur som har kraft och auktoritet till att göra mig till en fånge. Och som avslutningsvis ropar han ut, liksom, vem ska bara rädda mig från det här? Och på något sätt är det där lagen uppfyller sitt syfte i hans liv. För om man tänker sig om Jesus ska komma ner som en räddare så gäller det att de som är fångna förstår att de är fångna. Och det är precis det som händer här i Paulus. Han förklarar liksom svaret på fångenskapen i Jesus Kristus. Så att med andra ord så finns det någonting som har befriat oss från den här berg-och-dalbanan. Så vad ska vi nu tro om oss själva då? Är vi fortfarande syndare? Eller är vi heliga nu? Eller är vi någon slags mellanting? Jag tror att svaret är ganska enkelt och vi behöver inte ha någon identitetskris. Utan Gud har skapat oss till att vara lika honom och vara hans barn. Med andra ord så menar jag att i och med vår pånyttfödelse har vi blivit 100% rättfärdiga och heliga i vår ande och ett med Gud så som det var tänkt från början. Och andra Petrusbrevet i kapitel 1 så förklaras det till och med att vi har en gudomlig natur. Vi har fått del av en gudomlig natur genom hans vilja. Så det är han vill liksom att vi ska ha den. Och vi är därför inte heller kallade till att identifiera oss själva enligt vad vi gör, tänker, säger eller ja, det här ytliga. Utan genom att titta på Gud till och med. Liksom titta på fadern liksom. Så vår förvandling då, den beror alltså inte på hur mycket jag kan sluta synda i min egen kraft. Utan snarare, och jag kommer komma till det även mer, hur vi kan bli ett med och verkligen tro på det Gud har sagt i våra liv. Vi kan ta upp versen Johannes evangeliet, kapitel 8, 31-32. Jesus sa till det judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Så nyckeln till ett förvandlat liv är med andra ord ett förnyat sinne. Vi måste börja tänka annorlunda. En bild som jag tycker är bra för att illustrera detta är att om man tänker sig en person stående på ett öppet fält men som har fått för sig att det är en stor glasbox runt honom. Alltså glasboxen existerar egentligen inte och han har, alltså han kan egentligen vara helt fri, men på grund av vad som försiggår här uppe så begränsar han sin frihet. Och på samma sätt är det med oss. Så om vi tar det som vi pratade om innan då, att egentligen så även om vi fortfarande har den kyrkliga naturen, att den har en slags influens över oss, så har vi nu fått en andlig natur som har kraft till att stå över den kyrkliga naturen för att Gud har liksom räddat oss från det. Även om det är sant så kan vi leva som om att det inte skulle vara sant eftersom att vi inte antingen har hört det eller verkligen tror på det. Så hur det blir i praktiken att bli, om jag tror att jag är en syndare så kommer jag synda i tro. Även om det andra redan är sant och det finns en potential för mig att inte behöva leva på det sättet. Så förvandlingen kommer med ett förnyat sinne. Det är som om sanningen sätter mig fri eller gör mig fri så kommer lögnen göra mig till fånge. För det går åt båda hållen, tror jag. Så det spelar alltså ingen roll om jag egentligen är fri om jag inte tror på det. Även om jag egentligen är ren och förnyad i min ande till att vara rättfärdig och helig kommer den andliga verkligheten aldrig kunna flöda över in i den fysiska verkligheten utan min tro. Med andra ord gäller att det existerar en inre enhet i mitt sinne för att en förvandling ska kunna ske. Ett sinne som inte bara är medveten och förstår sig på en teologi utan som faktiskt tror på den och rensar bort allting som står emot den. Och nu ska vi läsa två verser ifrån andra Korinthierbrevet kapitel 10. Som det... Vad sa du? Ja, men jag kan läsa den här från då. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fång hos Kristus. Och dessa vapen som det talas om är Guds ord eller sanningen. Det vi strider med är vad Gud har sagt. Och vi strider inte mot oss själva eller mot andra människor utan mot andliga makter. Det finns lögner som står emot kunskapen om Gud i våra sinnen och som har skapat fästen där. Dessa tankar är inte vilka vi är och de har ingenting med vår identitet att göra. Men oavsett kan det få en stark influens över våra liv. Det är som så att om vi är vad vi tänker så kan man ju börja undra vem det är som lyssnar. Poängen är att vad vi tänker behöver inte vara sant. Jag hörde en riktigt bra bild en gång om hur man kan tänka angående det här med tankar då. Så om man tänker sig en tanke som kommer som en fågel som bara flyger förbi ens huvud. Man kan komma från ingenstans. Så här. Men det är mitt val om jag låter den bygga bo här eller inte. Så det är alltså okej att lämna dåliga saker som man tänker på. Eller bara som kommer upp så här. Det går liksom. Och jag tror även att om man börjar göra så här, man krossar sånt där som står emot Gud i huvudet. Det blir liksom som avgudar som man krossar. Egentligen. Så man behöver inte, man kan vara helt hänsynslös liksom mot det här. För det är inte du. Så tror jag, för det står även så i Bibeln att det står emot djävulen så kommer han fly. Han kommer liksom tröttna på det. För att vi visar att vi kan stå emot. Så en viktig sak att lära sig som en lärjunge till Jesus är att vi faktiskt inte längre är vad vi tänker, känner, säger eller gör. Utan nu har vi någonting större att definiera oss efter. Vår ande står över vår fysiska kropp. Och nu kan vi ta den femman där då. Andra Korinthierbrevet 5, 16. Eller vers 16. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så där har man det liksom. Det handlar inte längre om vad vi gör, tänker, säger. Liksom, utan det handlar om vad Gud har sagt och vad vi är i anden. Men tillbaka med det här med ett förnyat sinne och en inre enhet. Det är alltså viktigt att vi avslöjar och krossar det. Dessa tankar och fästen som fungerar som avgudar i våra sinnen för att begränsa vår frihet. För det är det alltså, på något sätt, Satan är ju rädd för att vi ska kliva ut den här friheten. Så lugnen är ju designad för att hålla oss borta från sanningen som gör oss fria. Det är så han jobbar. Men om vi avslöjar det och krossar det, eftersom vi förstår att det är inte vad vi tänker, då kan man liksom börja få en riktning på hur jag tar mig tillväga liksom. Och jag kommer också tydligt vid ett tillfälle som liksom Gud fyllde mitt sinne med frid under min tid i England. Det var helt enkelt så att jag bara höll på att dagdrömma om lite saker. Och så kände jag hur Gud kom och mötte mig i det här. Och så bara den här väldigt starka friden fick jag uppleva. Och det blev en sån klarhet över alltså, hela verkligheten. Det var verkligen helt fantastiskt. Men jag var ju tvungen att skriva ner olika saker som jag kände då. För att det var ju som att det hade varit ett stort kaos innan, men nu var det helt liksom, nu var det klart då. Och jag kommer ihåg den bilden som Gud gav mig var som ett stort vitt slott då. Att det var någonting som regerade liksom i sinnet och ja, det var som jag fick uppleva det liksom, det förnyande sinnet. Jag tror det var nåd. I den stunden som jag fick uppleva det. Och jag förstod där och då att det verkligen hade pågått en konflikt i mitt sinne mellan min andliga och kötsliga natur. I form av tankar och begär. För jag kunde känna hur det var när den konflikten inte hände. Och jag ska läsa nu från Galaterbrevet 5, 16, 17. Så står det, köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är mot köttet. Och dess två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Så det är precis det som sker. Det blir liksom en kaos där i huvudet. Och jag förstod också att det här andliga sinnet då etablerar en frid hos mig som ger utrymme för liv att kunna blomstra. Och det är precis det som förklaras i Romarbrevet kapitel 8. När det står så här från vers 5. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Och det är detta andliga sinne som jag tror är nyckeln till ett liv i anden. Så när vi pratar om att leva i anden, det är klart att jag har med andens gåvor och allt där att göra. Liksom, men den förvandlingskraften kommer genom sinnet. Så det måste finnas ett andligt sinne. Och det är det som liksom kommer göra att den andliga kraften som finns redan i oss. Vi är ju redan heliga, men det blir manifestation i det fysiska genom det. Och om man tänker sig på det här sättet, vilket land har någonsin börjat blomstra och sett liv flöda fram i tid av inbördeskrig? Det är självklart för att det är inget land som har upplevt detta. Utan mitt under konflikten stoppas ju och till och med backar ju så mycket av tillväxten i landet. Och poängen med detta är att utan en grund av frid är det ytterst svårt att se liv börja växa fram och ta form. Och därför är det så viktigt att vi som församling och individer lär oss att just avslöja och krossa det som för krig mot vår andliga natur i vårt sinne och sätter käppar i hjulen för vår förvandling att ske. För utan en inre enhet i våra sinnen om vad Gud har sagt om ett visst område kommer vi inte kunna gå från att bara höra vad Gud har sagt till att också leva ut det. Och då blir vi som Jakob beskriver i sitt brev, bara hörare men inte görare. Så jag kommer läsa den passagen här också. Yes. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, och inte en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Vad som sägs är helt enkelt att det som vi hör bör alltid påverka det vi gör. Och det är Guds ord har med andra ord kraft att förvandla oss. Och notera här att Jakob inte säger att problemet med att vi inte gör det vi hör är att vi är dåliga människor eller hycklare. Inte alls. Utan problemet är att vi glömmer av. Problemet existerar i vårt sinne. Det är där någonting har hänt. Och Jakob säger att om vi bara hör det av Guds ord men inte gör det av det, så beror det på att vi inte låtit våra sinnen förnyas enligt den fria och fullkomliga bild som vi ser av oss själva i Guds spegel, full av nåd och sanning. Det har aldrig varit tänkt att vi i vår egen kraft ska göra Guds ord, utan istället är det genom nådens kraft som själva Guds ord i sig själv bär eller besitter som ger oss förmågan att göra det. Vår del är bara att bli ett med det som eller bara att bli ett med det som vi ser i spegeln, och så sköter den resten. Vår tro kommer alltså före vår upplevelse, eller om vi uttrycker på ett annat sätt, så hinner upplevelsen ikapp vår tro. Det fysiska blir på sätt och vis influerat av det andliga i våra liv i takt med vår tro. Och med andra ord så innebär det att våra sinnen nu fungerar som portar för himlen att kunna strömma in i världen. Så det här liksom, det blir jag ska läsa en annan vers här från andra Korinthierbrevet 3. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet, och det sker till härlighet i härlighet. Riktigt. Och det sker genom Herren, anden. Det är han som förvandlar oss. Och det är Guds vilja att vi genom att titta på honom blir till hans avbild. Det var därför Gud skapade oss från början till att vara lika honom. Och jag tror att det bland annat är detta som Jesus talar om när han säger att sådana som barn, det är sådana som barn som tillhör himmelriket. För om vi tänker på det, vad innebär det att vara som ett barn? Men barn föds ju upp och lär sig uppfatta verkligheten genom sina föräldrar. Och de finner sin identitet genom sina föräldrar. Liksom identiteten bara finns på grund av vilka deras föräldrar är. Och man får sin identitet genom att lära känna dem. Liksom. Det är så grunden läggs. Jag tror detta är vad Gud försöker kommunicera till oss. Nämligen att vi som Guds barn verkligen är Guds barn. Och kan förvänta oss att leva precis så som Jesus gjorde här på jorden. Och Jesus sa till och med att vi kommer göra samma gärningar som honom. Och större. Så vad vill säga att när fadern, det är också en grej, när fadern tittar på oss så ser han inte Jesus utan han ser oss. Och när han tittar på Jesus så ser han Jesus och när han tittar på dig så ser han dig. Och vad jag menar är att han behöver inte att Jesus täcker oss för att han ska titta på oss och säga att vi är fläckfria. Utan vi är verkligen fläckfria. Och när han tittar på mig så tittar han på mig. Och jag är övertygad om att den rättfärdighet och helighet som vi har fått av nåd, givetvis, men det är hans vilja, är en sann rättfärdighet och helighet. Precis som det står i Efesbrevet kapitel 4, från vers 22. Så låt det förnyas till ande och sinne och klär i er den nya människan. Som är skapat till likhet med Gud i sann rättfärdighet. Ingen och helhet, ingen sån här fake. Utan det är verkligen riktigt rättfärdighet. Men vi har fått det av nåd. Men det var ändå tanken, det är Guds tanke att vi ska vara hans barn på riktigt. Så att vi som är Guds barn, det innebär alltså att vi delar samma DNA på sätt och vis. Och natur som Gud. Och som jag sa innan i början, så pratar vi om det som står i första eller andra Petrusbrevet kapitel 1. Det är att vi har fått en gudomlig natur. Och det innebär inte att vi är Gud, men som Gud. Och det är en stor skillnad. Att Gud är skaparen och vi är skapare, det kommer alltid gälla. Men hur som helst, att förnya sig sinne i enlighet med sin nya skapelse har så mycket att göra med en slags mognadsprocess. Och här på jorden lär vi oss som Guds barn att leva ett liv som behagar Gud och som går i enlighet med den gudomliga natur som han skänkt oss. Vi lär oss med andra ord att leva med Gud och göra det som behagar honom i anpassning till hans vilja. Jesus själv sa när han var på jorden att han bara gjorde det som han såg sin fader göra. Jesus fann sin identitet i sin fader och levde ett liv med fokus på att behaga honom. Och på samma sätt är det tänkt att vi ska leva våra liv här på jorden. Ta Romarbrevet kapitel 6. Så ska också ni se på själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i era dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Så våra liv har gått över från att vara centrerade runt oss själva till att vara centrerade runt Gud. Och det liv vi lever, lever vi nu för Gud. Så våra gärningar har inte så mycket på sätt och vis att göra med oss själva längre, utan med Guds ära att göra. Vi behöver inte bekräfta oss själva eller på något sätt sträva efter någon slags självförverkligande. Och det finns några verser i Efesierbrevet som förklarar att vi redan sitter i himmelska höjder. Och att vi redan fått all andlig välsignelse. Allting är redan färdigt. I den andliga verkligen finns ingen tid. Det är redan färdigt. Men det är nästan som att det som händer här hinner i kapp. Men det är redan färdigt. Så det liv vi lever nu, det finns ett uppdrag för oss här. Det finns en anledning till att vi är här. Och anledningen till att vi lever är för att ära Gud och stå i en andlig tjänst för att alla människor ska bli försonade med honom. Detta är vårt uppdrag att göra människor av alla nationer till lärjungar. Vi kallar det att vara världens ljus och salt. Och det är detta spännande liv fylld av befrielse, helande och förvandling av inte bara några få människor, men utav hela städer och nationer som väntar på oss. Och det är det vi längtar efter, en väckelse i Sverige. Ja. Ja. Men jag tror att vägen dit kommer börja i våra sinnen. Och nu gör det en sån jättesatsning med bönen 365 och så också. Just för att det är väldigt viktigt liksom för att kunna döda det köttet då, och låta andliga naturen få liv. Det är väldigt bra med sådana andliga principer. Jesus sa ju det också, att om ni ska se ett andligt genombrott för det här helande eller demonutdrivande, så gäller det att ni ber och fastar. Så det är ju helt rätt väg liksom. Men för att vi som Guds barn ska kunna träda in i den fullkomliga frihet och härlighet som vi bär på i vår ande, så gäller det att våra sinnen förnyas i enlighet med Guds ord, så att det skapas en inre enhet hos oss som får Guds kraft att kunna strömma igenom våra liv. Känner de flesta igen den här Ezekielfloden? Alltså en flod som du pratar om i Ezekiel. Jag kan förklara den, men det är som en flod som kommer från Guds tron. Hans närvaro som börjar sippra under en tröskel och som kommer längre och längre ut och blir djupare och djupare och kommer med liv till allt det rör. Och det jag skulle vilja säga är att den floden egentligen strömmar genom oss. Den väckelsefloden kommer faktiskt genom oss. Och det är det Jesus förklarar i Johannes evangeliet kapitel 7, vers 38. Han säger så här: den som tror på mig, som skriften säger, hur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så vi egentligen på sätt och vis, är det inte så att vi väntar på att någonting ska hända. Utan egentligen så är vi redan utrustade till att få det att hända. Men det är någonting som måste hända här uppe för att det ska kunna flöda igenom. Ja, för att sammanfatta det jag har sagt nu, så vill jag säga att vi inte längre definieras efter vad vi tänker, känner, säger eller gör, utan efter vad Gud har sagt. Och det Gud har sagt är att vi är nya skapelser med sann rättfärdighet och helighet till att leva förvandlande liv här redan nu på jorden. Det är förvandling som inte bara får mig att kunna stå emot att synda, men snarare att inte vilja synda ens. Och nyckeln för att kunna leva i denna härlighet och frihet är inte bara att Jesus har satt oss fria, vilket är väldigt stort, men det är inte bara det som räcker, utan också att vi blir ett med sanningen som gör oss fria. Det gäller därför att vi slutar kompromissa med de tankar och begär vi får i huvudet som står emot kunskapen om Gud, utan att vi istället krossar dem, så att vi på så sätt börjar förnya vårt sinne och etablera en inre enhet hos oss själva. Bibeln är ju väldigt tydlig med detta, att vägen till förvandling är ett förnyat sinne och att det inte finns några genvägar. Jag tänker att jag vill avsluta den här predikan med två verser från Romarbrevet kapitel 12. Sen vill jag vi på något sätt bära med oss och ha för den här predikan. Yes. Och därför uppmanar jag bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Yes. Ja, vi kan väl be. Ja, vi ber. Ja, tack Fader för din stora kärlek för oss. Tackar dig för att du har utvalt oss till att vara dina barn, att du har gett oss allting som vi behöver. Tackar dig för att du har gett oss en andlig natur. Tackar dig Jesus Kristus för att du har satt oss fria genom ditt försoningsverk på korset. Att du inte bara förlät oss, utan att du också bröt kraften från vår syndiga natur, Gud. Tackar dig för det, och tackar dig för vad du har i beredskap för alla oss. Vad som väntar i ditt förråd för oss att kunna kliva in i och se ett förvandlat land, förvandlade människor. Och att städer fylls med glädje och ditt hopp, Gud. Det är det vi vill se, helande, befrielse och förvandling. Och jag tackar också dig Jesus Kristus för att du nu sätter ett sigill över allas hjärtan. Med det som jag har sagt. Att det får bära frukt, Gud. Att ingenting vi bara glömmer av. Jag ber så i Jesu namn. Amen.